Sveriges bästa fotbollslag.
Ett av Europas bästa.
Vad är det som gör det? Varför är de bättre än andra lag?
Jämnheten i materialet. Det är 25 stycken fullgoda spelare. Nästa Europaklass är lite.
Då hälsar vi er alla hjärtligt välkomna till ett avsnitt av För alltid nummer ett. Som, ja men Gustav, vad ska man säga? Var ska vi börja? Hur ska vi börja? Vad ska vi prata om? Jo, Varberg 0, Malmö FF 6. En ny seger. Sjätte raka. Har du varit med om det tidigare?
Nej, det har jag inte eftersom det visade de upp i sändningen att det var senast 51 eller 52 som vi senast hade sex raka i Allsvenskan. Så att, nej, det kan jag inte påstå. Så gammal är jag inte än.
Nej.
Jag kommer aldrig bli så pass gammal att jag har upplevt säsongen 51-52.
Nej, men du kommer bli så pass gammal att du kanske kan säga att 2023 så vann vi med 6-0 Varberg borta. För att det kanske inte kommer sådana storsegrar flera gånger, vad vet jag. Nej, men sjukt imponerande. Och jag slås lite av den här starten som man får liksom Hugos till synes enkla mål. Det, bara det visar ju ett lag i oerhörd harmoni som du sa också när vi satt i soffan där tillsammans att allt klaffar. Det spelar liksom ingen roll om det är en glidtacklingspassning i 85 eller en snedträff som går in under målvakten. Det är liksom, ja, vi såg highlights i halvlek på de andra matcherna där det är räddningar som är hej, kom och hjälp mig nivå på. Där det liksom är wow. Missarnas afton eller räddningarnas afton eller vad jag sa till dig i paus, så var det inte på påskvällsballen i Varberg idag.
Nej, men vi får verkligen allt med oss. Det som slår mig mest med Hugos mål är egentligen, det kanske är både Isak Kistelin och Cornelius så här, vad ska man säga, lagsammanhållning eller ovilja att stöta in den och ta det målet för sig själva. Jag vet inte om det är att de inte hinner eller att de inte väljer att göra det, men det ser ut lite som att de ser att den är på väg in och ja, allting klaffar i laget. Alla ser ut att vara så otroligt glada att få spela med varann. Så att helt plötsligt låter man den gå in för att man vet att det kommer betyda mycket för Hugo att göra mål och så vidare. Men det kan man också ta att det är ju en... Vi pratade ju lite inför i det här fiaskoavsnittet som försvann i olika inspelningsalternativ att Varberg borta kan ju vara en riktigt tuff match. Det kan ju gå käpprätt åt helvete. Men efter en och en halv minut så var man rätt lugn, eller hur?
Man var ju det, och jag tycker det är intressant att du ändå nämner, alltså, inne på Cornelius och liksom stabilitet och hela den biten. För det sa jag till dig också i halvlek, jäklar vilken skillnad det är på en värvning i en säsong där det ligger harmoni. För att jag bollade upp Matteo Chalus för dig i halvlek, som vi kommer ihåg från förra året, där liksom, ja, men han blev väl syndabockarnas syndabock, en usel säsong, men hade meriter från U21 landslagskapteneri och hela den biten. Vad har Cornelius innan liksom? Ja, kan jag vara med på bänken i VM, men det är alltså potato potato på något sätt liksom. Men han kommer in och visar en helt annan dominans, vilket ju inte är så konstigt när ett lag funkar och är så oerhört harmoniska, vilket vi får se prov på både idag men även tidigare under säsongen, vilket är jävligt skönt liksom. Så att allting klaffar verkligen den här matchen. Jag tänkte på en annan sak, Gustav. Det är ju det här med liksom någonstans självklarheten i att fortsätta. För det var också en sån grej som jag sa, som om man jämför med IFK Göteborg, de har inte gjort mål på fyra omgångar, och sen gör de ett, och sen det är klart att de kör på och försöker köra Degerfors med allt vad de kan, medan vi, när vi har 3-0, vi hade kunnat bara bolla av matchen, men det är någonstans en självklarhet att fortsätta. Och det säger väl någonting när liksom, till och med Martin Olsson får med sig en straff, varpå domaren absolut hade kunnat kanske fria eftersom att det står 5-0 och det snart är slut, men det ska jag inte göra, för det är ju straff. Men det här att man fortsätter att trycka, det gladde mig något enormt att visa även här, likt Hammarby-matchen, och liksom fortsätta på den vägen.
Nej, men för det såg man ju i träningsmatcherna, och det var, jag håller med om den oron att så här, man är alltid rädd att det ska slås av lite mycket på takten. Det såg man ju mycket i träningsmatcherna. Det stod 1-0 eller 2-0 och så bytte man 7 spelare och så funkade ingenting, för att de som kom in försökte för mycket eller matchen var redan avgjord, så motståndet brydde sig inte och så vidare. Här är det ju tvärtom, här kommer de som kommer in får liksom verkligen visa upp sig från bästa sidan och få komma in och vara en del av en match som fortfarande den är avgjord, men den betyder någonting för alla på planen. Alla vill göra ett mål till, alla vill ta den där extra tacklingen, och det var ju det som var extra härligt att se på något sätt, att alltså, viljan att göra mål har alla spelare, det ska vi inte ljuga om, men viljan att till och med ta en smäll när det står 4-5-6-0, det är ju inte särskilt ofta man ser en spelare som går in 100% i en duell eller går in och med vetskapen att han kommer att trycka mig i ryggen nu, så att det är bara att stå kvar. Och det är ju en sån, ja, det blir lätt en hyllningskör till, Rydström är ju det uppenbara namnet, men jag vet inte, det finns väl ett par andra där runt omkring som har fått in liksom, ja, samhörigheten i laget, kanske man ska kalla det bara.
Ja, men och det är, alltså just, alltså Rydström tycker jag, alltså man, vi ska nämna, vi bör nämna, han förtjänar att nämnas för att Milos kom ju in och det såg liksom ändå ganska bra ut inledningen första 5-6 omgångarna, vad det var, tror jag, förra året, som där det var mycket nollor och 1-0 segrar och ett spel som liksom kanske inte var så här övertygande, men det var ändå någonstans en positiv trend i inledningen. Vad händer nu? Är ju frågan liksom, hur kommer vi kunna fortsätta på det här? Vi kommer inte kunna vinna 30 raka matcher, sa vi väl. Jag vet inte om det klipptes bort i förra avsnittet eller vad som klipptes bort i vårt misäravsnitt. Men
klipptes bort och klipptes bort.
Nej, men alltså
försvann.
Ja, försvann. Helt rätt. Men eller om vi sa det och det inte kom ut liksom. Men för din polare sa det också här till oss innan liksom, kommer vi kunna ta en förlust? Vad tror du? Alltså hur kommer vi reagera vid poängtapp eller vid förlust?
Alltså, det finns ju, det är ju jävligt spännande, för det finns ju två olika typer av förluster. Du såg vi två tränare idag som fick stå och prata om i intervjuer, att så här, både Jocke Persson och Tobias Solberg i Degerfors säger att, ja, Jocke Persson får frågan, vad finns något att ta med sig? Så skämtar han lite att här, första minuten gör vi det okej. Och Tobias Solberg säger att det enda positiva var att matchen blåses av. Det finns ju två olika typer av förluster. Det finns ju den som Varberg åker på idag, som är liksom att de möter ett bättre lag. Den tror jag MFF kan, jag vill tro att MFF kan klara av den, att man vill kunna inse att så här, ja, men den här var en match vi inte skulle förlora, eller inte skulle vinna. Vi möter ett lag som är bättre, eller vi gör en så pass dålig match att de blir bättre. Alternativet är att man spelar en väldigt, väldigt tajt match och förlorar. Men då finns det också energi att hämta en sån förlust. Att du släpper in, ja, säg att du förlorar med 2-1 eller 1-0 eller 3-2 eller något i den stilen. Då finns det också energi att hämta där, att vi gör så pass mycket bra men vi faller på målsnöret. Det har inte varit en katastrofsäsong hittills. Nu får vi liksom slipa på det vi kan slipa på, inte bli för övermod och hybris, och hitta tillbaka till den formen vi hade innan. Så att jag tror att, och det jag ska säga, att jag tror MFF kan möta båda de två typerna av förluster. För jag tror att nu har man kommit till ett läge där det är så pass självklart att MFF är ett bra lag, ja, att en förlust, även om den är rättvis mot ett bättre lag eller orättvis, en snubbelförlust, så tror jag att MFF kommer liksom hitta ljusglimtar eller hitta liksom tillbaka till den här formen, eller vad man ska säga att man hade innan. Det blir ett långt utlägg, men summa summarum, ja, jag tror MFF kommer kunna ta en förlust oavsett vem den händer mot och när den händer, för att man har byggt upp en sån stabilitet i truppen och i laget och i organisationen att man tror på det man gör i år på ett helt annat sätt än mot i fjol.
Ja, men jag tror det också. Jag tror liksom någonstans ändå det indikerar att sex raka segrar är det liksom inget lag som mig veterligen, vad jag har kunnat kolla tillbaka på jag tror det var från 2001, Gustav, fram till nu. Inget lag har tagit sex raka segrar. Bayern hade 5 raka förra året. Det tror jag var det bästa. Och tittar man liksom då historiskt så innebär det såklart, det fattar ju alla, att inget mästarlag tidigare säsonger har legat på 18 poäng efter 6 omgångar. Så länge det inte blir liksom 4 förluster i rad nu, så kommer man liksom ha den här vetskapen också om att, ja, alltså det låter hela tiden som att Pontus Jansson är någon form av frälsare, men efter den säsongen förra året så var det som en kniv i supporterhjärtat, att det fanns liksom ingen glöd, det fanns för att Johan Dahlin var där, att Oskar Lewicki var där och AC var där, alltså Berget, spelare som har ett MFF-hjärta, en MFF-passion och en MFF liksom eufori på plan som man vill se som supporter. Men det är det man liksom någonstans har känt, att Jansson kom hem, alltså lös det åt oss. Det behövs ju inte längre. Alltså det är inte det vi, det är inte det jag ser att vi kommer vinna med Pontus Jansson längre. För att den glädjen, den liksom lagsammanhållningen, den dynamiken, ja, det är nog bara att tacka Henrik Rydström för den liksom. För det du är inne på där tror jag är en enormt viktig del. Och vi eller jag refererade lite, jag blev lite småfrälst av Totosvenskans helgintervju med Christer Mattiasson som liksom nämner en sån fin, ja, man får vad man förtjänar. Och jag menar, tar man med sig den sägningen, de orden in i en tabelltittning, vilket man kanske inte ska göra enligt det Rosenberg 10 omgångar in, är det först man kan kolla egentligen. Men gör man det, ja, förtjänar vi 18 poäng, ja. Alltså enligt honom och enligt mig och enligt många så gör vi det liksom. Sen att det finns andra idioter i andra poddsammanhang och annat som säger att man har haft flyt och knappt några halvchanser. Inga nämnda, så behöver vi inte kasta någon på bussen. Men är du med på vad jag menar? Att man får det man förtjänar, och jag tycker man förtjänar absolut framförallt inte. Alltså det är lätt att säga efter idag, men som vi var inne på sist också, det är så jävla många olika vinster, olika styrkebesked. BP är liksom en sån comeback kings seger. Detta är en total överkörning. Det visar vi att vi kan göra det också. Bayern är liksom hemma mot ett storlag. Kontroll från minut 1 till 90. Trots två insläppta. Det är liksom de två vi har släppt in som är mål i princip. BP är sån här.
Den enda matchen alltså, som går emot, alltså, där antagonisterna har ett case i Kalmar. Och det är där så här, ja, en hård motståndare kan säga att vi förtjänar inte 18. Men då förtjänar vi 16. Alltså även om man skulle vara helt anti att så här, man får vad man förtjänar, vi förtjänar inte 18, även om vi fortfarande var bättre i den matchen i mångt och mycket, så hade vi legat på 16. Så att, ja, absolut.
Nej men det, alltså det jag bara skulle flika in där egentligen på den är ju så att, nej, men de gjorde inte heller mål. Alltså då förtjänar du väl ändå att vinna, även om det är på en kanske soft penalty.
Ja, gud ja.
För att vi kommer ju få en sån soft penalty mot oss, likt de hade någon i matchen efter Kalmar, ju de släppte in och räddade någon straff och så. Så att jag vet inte, man kan alltid vrida och vända på det, men jag tänker just supporterhjärtat mår lite extra bra att se den här liksom gruppdynamiken, känslan, MFF liksom passionen. Och det är inte bara för att Johan Dahlin då satt en tatuering på sitt lår häromdagen 1910 liksom, som man tänker att han, för det fattar man ju förra året också. Men jag menar, när laget inte funkar, när laget inte mår bra, då presterar man inte heller bra, då kan man inte heller få ut max liksom. Och jag vet att du kommer vilja kanske djupdyka lite i Zidane.
Ja, men jag tänker, vi kommer in på honom alldeles strax. Jag tänkte bara säga att du sa att man inte ska titta för mycket på tabeller och så vidare. Det går ju inte att undgå i nuläget där man är att så här. Vi pratar lite om det i soffan här också, att det sköna med den här inledningen är att man skapat sig en buffert ner till ganska många lag. Så här, apropå det här med om man kan ta en förlust eller inte. För att se att vi förlorar i nästa omgång, ja, då kommer vi fortfarande ligga mellan liksom 2 och ja, 0. Eller det kommer kanske vara jämnt med Häcken, men övriga lag kommer vi ha 2 poäng ner till alldeles oavsett. Antagligen ännu fler poäng. Vi har liksom skapat 7 poäng ner till lag på fjärde plats. Så att, kan vi ta en förlust? Ja. Definitivt, med tanke på hur tabellen ser ut och med tanke på hur läget ser ut, och inte bara vår egen säsongsinledning, men även konkurrenterna. Så nu ska det inte här bli så här att vi ska sitta och klappa händerna åt att BP är bästa Stockholmslag och att Göteborg kraschar. Men det ser verkligen ut som i nuläget att Häcken är det enda laget som har kommit in i Allsvenskan i någon form av läge att initialt utmana MFF. Sen är det långt kvar, så att alltså, vi kan kollapsa och Djurgården kan gå rent härifrån, eller BP kan gå rent härifrån. Men så här, vi har en buffert, vi har råd, och vi kommer förlora 2-3 matcher. Vi kommer kryssa 4-5 matcher. Och så här, det är ju det som är härligt med den här inledningen, att nu kommer man ju inte ha panik för att vi tappar ett poäng. Man kommer inte sitta och behöva räkna om sin hemmasnickrade tabell där hemma. Att, ja, men vinner vi den så, och de förlorar den, så är vi lika många poäng, och måste vi bara vinna med 5-0 så har vi lika målskillnad och så vidare. Utan ja, nu kan man sitta mer lugnt i båten, ha lite is i groggen och alla såna här uttryck, så ser det ju bra ut.
Ja, det gör det ju, och som du är inne på det, menar, alltså, det går ju inte att komma ifrån att man börjar titta lite på Häckens spelschema, på vårt spelschema, och någonstans redan titta framåt sommaren, för det är väl lite då man kan känna att okej, vad har vi när de andra går på sina Europamatcher, vi har nämnt innan. Men framförallt också börja titta på nu, här innan vi börjar spela in också, när möter vi Häcken, hur har det sett ut inbördes mot Häcken de senaste åren? Ja, de tog guldet förra året, och det var då de slog oss i Malmö med 2-1. Åren innan dess var det ett oavgjort, sen vann vi med 3-0, sen blev det ett kryss igen 1-1, och sen 2018 vann vi med 2-0. Så tittar du så är det ju ändå liksom en rätt så god och skön känsla att möta Häcken. Sen kommer man ju alltid klart att komma ihåg det senaste. Och det är ju att de slår oss liksom. Så att vi måste ju någonstans upp tillbaka där och ta en poäng mot Häcken. För då, som du säger, då ökar ju inte avståndet, eller de går om oss, och sen har de sitt Europaspel som antagligen kommer att sluka en hel del både energi och mental kraft, som vi ser Djurgården nu lida av också. Det kan hända snabbare hos andra lag som kanske har lite mindre breda tuppor. Till exempel Häcken, vi vet ju inte det, men supportern i mig som brukar vara sjukt pessimistisk blir ändå ganska liksom tillfreds och lugn med den här liksom krossen på något sätt som sätter lite pricken över i-et. Vi i det bortklippta eller bortglömda eller bortsvävade avsnittet, Gustav, så säger vi ju det också. Men det är den enda lilla chans vi hade för lite rotation, och det är ändå skönt att se att vi spelar så här pass bra för det är ändå kanske 50 minuter som det är riktigt, riktigt bra. Sen blir det ju vad det blir. Det blir lite slarvigare, lite, eller kanske till och med nästan 60 när bytena börjar trilla in där. Skitsamma. Men utan AC.
Ja, gud ja.
Alltså.
Och ja, det är ju perfekt övergång. Ja, vi pratade ju om det. Ja, nu refererar vi till det försvunna avsnittet. Det är helt meningslöst. Ja. Vi pratade ju om Zidane där och hans, vad ska man säga, vara eller icke vara i MFF och hans uteblivna speltid. Och jag lyfte det på Twitter inför matchstartet. Jag ställer mig väldigt frågande till att någonstans att man är kvar i, att han är kvar i MFF, att man nekar bud på en spelare och sen så får han knappt spela de inledande matcherna i Allsvenskan, och att han till och med går är efter en 35-36-årig ytter som har utgående kontrakt på sin position, och på ett sätt så. Jag tyckte att du lyfte en väldigt bra sak när vi satt här i soffan som jag tycker att du ska få ta här igen. Och den lugnade mig lite. Men jag kan säga att hans insats idag när han kommer in får mig också mycket lugnare. Och även innan han kommer in. För han är en av dem som firar, jag tror det är 3-0-målet, allra mest intensivt. Genom att stå och banka i avbytarbåset och liksom. Det är bara de här små sakerna. Man kan se en glädje trots att liksom den egna situationen inte är på topp. Men jag tänker att du ska få köra ditt lilla resonemang här, för jag tyckte det var bra.
Du tänker på att sommaren, eller ja precis, alltså att sommaren kommer ju komma, och jag tänker, jag har någonstans förlikat mig med att liksom kaptensbindel, tronskifte. Alltså att det är en del av Pontus Janssons hemkomst som liksom kommer kulminera i ett försvinnande av AC, tror jag. Vilket är, gissar jag, anledningen till att Zidane är kvar också. Med då, som du nämnde så fint, att han har fått Nanasi-behandlingen av Rydström. Att du kommer få spela, men du kommer behöva göra detta bättre. Du kommer behöva sätta denna fysiska ram, eller den här delen i det defensiva, eller det här i pressspelet måste du lösa, eller det här i tvåvägsspel, vad det nu kan vara, det till någon grej som man behöver jobba på, med då kanske vetskapen av att man kommer att inte kanske aktivt leta bud på Christiansen, men man kanske kommer att förlika sig med att han vill, alltså han vill till Saudi, den flytten som han inte fick liksom. Att han har gjort det tydligt med Danne och ledning och hela den biten. Och det kan bli efter säsongen, det vet jag inte. Men jag tänker att vill han gå, så borde han ju gå när deras säsong och transferfönster är öppet i sommar. Liksom. Och jag har förlikat mig med att det kommer vara okej. Okay, liksom. Det kommer lösa sig. Men sen om det Om det är därför han inte har fått spela. Det är ändå konstigt att han inte fått hoppa in. Börjar jag ändå tänka på nu när du bollar tillbaka den lite.
Nej, men jag tror ändå att det, alltså, det har man ju hört och fått lära sig om Rydström, att han kan vara väldigt hård på vissa punkter, att han petar. Ja, men Nanasi fick väl någon match utanför startelvan, tror jag, i Kalmar, eller byttes ut, och Taali har fått lite utskällningar för att defensiven inte sitter. Och om vi ska vara ärliga, så det vi såg från MFF i fjol, även på hösten när Mustafa Zidane var som bäst, det var ju så pass dåligt att man kan ta med den offensiva statistiken, men det finns ju fortfarande mycket kvar att lära och mycket kvar att göra bättre. Så att jag väljer ändå det lilla halmstrået nu, att Rydström har gått in och liksom gett sedan vissa punkter som han ska bli bättre på. Och när han blir det, kanske framåt hösten, om någon spelare drar, om det är AC, om det är Penny eller om det är en ytter, är väl osäkert på något sätt, då kommer väl sedans chans att öppna sig ännu mer. För att så här, jag vet att jag är tjatig med mitt konstanta försvarande av honom. Det börjar bli som när jag försvarade Gall en gång i tiden, känns det som ibland. Men jag tycker att det också är lite tröttsamt att folk bara säger, ja men hans höst i MFF och hans vår i Sirius, han flög en sommar. Så att jag väljer glädjen nu här och säga att det är Rydström som har identifierat punkter som ska bli bättre, och när de har blivit bättre så är sedan en potentiell startspelare och potentiell poängskapare. Och vi ser ju ändå idag i matchen att han kommer in. Vi pratar om assisten han gör till Nanasi på 4-0, tror jag det är. Att det är ju en assist som en harmonisk spelare gör. En spelare som inte är i harmoni och inte liksom trivs i sin situation skjuter ju full kraft liksom när han är fem meter från målet. Men en spelare som är i harmoni väljer ju att ta den passningen.
Ja, lite så vredes avslut typ. Hade man ju lätt kunnat se förra året en spelare ta.
Ja, och det ser man ju, alltså sätter man igång vilken toppmatch som helst nu i världen, så kommer du ju se inbytta spelare som, ja, kanske speciellt i bottenlag i toppligor som krigar för toppkontrakt eller krigar för ett nytt kontrakt i Premier League, Serie A eller Liga. Vi kommer att se det i Allsvenskan i höst också. Att spelare tar avslut, spelare tar våghalsiga beslut, för att så sticker man ut. Man kan lätt bli en stjärna, men det kan också se dumt ut. Men det tycker jag är jävligt skönt att han inte gör. Det bevisar ändå lite att han har en... Eller jag vet inte om det bevisar. Det känns som att han har att han trivs ändå.
Ja, men då, det tycker jag att man säger. Liksom, alltså, det är ju sjukt glädjande att säga. För jag menar, du fick ju lite mothugg direkt där, att man inte kan säga glädjen. Efter sex raka på Twitter när vi skulle lägga ut det här. Men jag menar, det är ju någonstans ändå sån här, en typexempel på en diskussion utifrån att truppen är för bred rent nummermässigt. Men jag menar, om spelare 15-22 köper att okej, jag har den här rollen. Alltså... Jonas Knutsen, har han gått ut i media och sagt, frågat tränaren varför jag inte får spela Lex Viktor Edvardsen? Alltså, är du med? Det skapar ju också någonstans en väldigt tydlig, heter det distinktion? Heter det något sånt? Det är ett fint ord man kan använda i det här sammanhanget. Mm. Mellan ett lag i harmoni och ett lag som inte är i harmoni. Fan, nu flöt det mig lite vatten över huvudet när jag började slänga mig med termer som jag inte riktigt hade 100% koll på, Gustav, om de flöt i det här sammanhanget. Men jag tänkte på en annan grej, och det var när du nämnde Peña. Alltså, vet vi att Hugo sticker. Så menar, hela mittfältet kommer se annorlunda ut från sommaren antagligen. För även med den här grejen med rattonykterheten och den olovliga körningen och hela den biten i bagaget, så tror jag ändå att man hade börjat titta på en Peña, alltså Peña eventuellt får sälja i sommarläge. Och sen så kommer Sibi förhoppningsvis tillbaka, kan ta någon av de rollerna. AC kanske kan kliva ner om han då är kvar, och så kan sedan spela framför. Så att jag är inte heller orolig. Det blir nästan ännu tydligare att det kommer kunna få plats där. Och då är det liksom från förra matchen, kanske, vad är det, 7 omgångar kvar efter det, så 6 nu eller något i den stilen innan vi går på uppehåll, om det ens är det. Jag kommer inte ens ihåg. Men fint. Vad har du nu? Du har körschemat i ditt huvud.
Ska man ta det stora fiaskot med matchen?
Ja.
Att Isak Kiese inte gör mål. För, nej, men lite skämt får man dra här. Nej, men...
Fan, du gick ändå på den lätta efter 25 minuter. Alltså, att vi höll oss i 25 minuter kring den, det öppna målet.
Nej, men så här, det är ju... Det är väl ett styrkebesked, känner jag, att han inte är med. Och nu riskerar man ju att gå i fällan som man gjorde förra året med MFF, för att allt ser bra ut, vi har inte släppt in ett mål på de sex första. Skillnaden i år är att nu pekar alla pilar uppåt. Alla pilar, allting ser ut att bli bättre. Han har inlett så jävla bra, och för fyra omgångar sen så satt vi och pratade om att så här, ja, men det är ingen annan som gör mål i MFF. Nu vinner vi med 6-0 i en match där det är väl ganska uppenbart att Stanisic och han, den andra i Varbergs mittbackspar, fokuserar mycket på att plocka bort Isak Kiese Thelin. Mm. Han får ju inte samma ytor av dem, utan de är konstant en, två i rygg på honom. Istället så öppnar du upp för att Nanasi ska göra hattrick, Rex ska göra mål, Taali ska ha lekstuga och hela den biten. Så att något orosmoln över att Isak Kiese Thelin inte gjorde mål ser jag inte, utan snarare tvärtom. Det är bara solsken här.
Det enda som jag kan tycka så här, som man kan lägga i den stora lådan, anmärkningsvärt, är ju att han går faktiskt poänglös, alltså vid 6-0 liksom. Alltså där är 12 poäng att dela ut, och då tänker jag fantasymässigt, för att jag fattar att folk säger att man får inte assist för straffar, men alltså säg 11 poäng med mål och assist liksom. Och att han inte gör ett enda av dem är ändå ganska anmärkningsvärt med tanke på den form han är i. Han har gjort 8 av våra mål liksom hittills, och var den enda som hade gjort mål i de första, vad var det, 4.
Mm.
Så att det är klart att det är anmärkningsvärt, men det är inte så att det är någon oro liksom. Kiese Thelin kommer lätt upp garanterat 10 för den som nu hade ett bet på det på Twitter. men uppåt liksom säkert 15 och lätt nosa på skytteligan med tanke på att får man den här starten. Det såg vi bara förra året att Jeremejeff, han vann i skytteligan, men han gjorde väl inte ett mål sista typ 8-10 omgångar eller något i den stilen liksom. Så att det är alltså det här att han har en så kallad plump i protokollet, det innebär ju antagligen bara att han är ännu mer sugen mot AIK på söndag och visar att han fortfarande kan och vill och har hungern liksom, och inte det är ingen mättnadskänsla som du säger, utan det här tror jag bara att det här var en match där de andra fick ytor och fick alltså en start. Och det var skönt att vi kan lägga till Hugo i målprotokollen.
Ja, precis. Nu knaprar han in på Djukanovic i Hammarby, som någon av dem var ute och skrev om efter den matchen, att Djukanovic nog var bättre än Hugo för att han har gjort fler mål.
Han, Djukanovic, han är norsk, va?
Ja, det var han. De varvar nu från nej, Kreta, Grekland.
Kreta.
Ja. Nej, men jag skulle också säga att det är kul när Kiese Thelin byts ut, för att det har ju varit en stor snackisen hela våren sen Buja stack. Så här, hur ska vi göra när Kiese Thelin måste vila? Det är väl ganska uppenbart att Nanasi, Taali, Zeidan och Patriot Sediu, som det var nu, är en ganska potent kvartett att ha längst fram. Och då ska man också komma ihåg att då är det i en ganska, ganska avklarad match där liksom, det inte är så mycket press. De skapar ändå en hel del. De kommer förbi. De har kombinationsspel som få andra lag har. Man kommer väl åt lite mer åt den här falska nian som Oliver Berg var, som för övrigt inte har flugit särskilt bra i Djurgården. Men ja, och då ska man också komma ihåg att då ska Vecchia och AC in kanske en dag. Så att det orosmolnet, det ser man väl inte heller riktigt. Sen kanske man inte ska översätta insatser mot ett Varberg som gör en bra minut till liksom, Häcken borta i omgång 27. Men jag vet inte om jag är så orolig för den situationen heller. Det enda man önskar där är väl att Gudjonsson får kanske sitta med på bänken någon match till och komma in i en sån här match, hade väl varit ett ganska, ganska bra ganska bra debut att få göra, tänker jag.
Så är det ju, och det sa jag till dig. Det var jävligt synd att han var med på bänken idag. För det hade han ju fått här. Alltså det är helt, helt givet liksom. Att det var, hade varit en perfekt debut. Vet du, en anmärkningsvärd siffra som jag precis... När du pratade så fortsatte jag scrolla i min app här. Det är att vi har gjort alla 17 målen innanför straffområdet. Och det, när man tänker efter, så är det nog ganska så given grej med tanke på att vi är ett lag som dominerar matchbild, som har bollen, som för spelet, som har possession. Som ju vill trycka ner motståndarna liksom. Och jag har ju dratt liksom liknelsen mot City. Den här, att man känner att det kommer komma något, alltså det skapas chanser på de här, liksom ner till kortsidan ibland, insticken ifrån mitten, inspelen i mitten när vi går in från höger till vänster med en vänsterfot och så vidare. Så den biten är ju ändå intressant att liksom, vi har inte behövt ta, eller det har vi ju säkert gjort, tagit massa avslut utifrån som kanske blivit returer eller någonting, det kommer jag inte riktigt ihåg alla mål, ja, något sånt veckas även något sånt. Lite grann som så, alltså där det kommer. Men annars är det ju mycket så här liksom, trycka ner och nöta ner och komma runt och hitta kombinationer och trianglar och vinklar liksom. Och det tycker jag, det kan vi bara lägga rakt på Rydströms liksom, BDD-tanke och det syns ju så tydligt liksom. För förra året var det ändå några mål som görs utifrån där man liksom tar ett avslut för att det är det enda man har kvar som alternativ. Där har vi inte varit i år.
Nej, och det ser man ju supertydligt på. Det är väl framförallt en match som idag som Taha Ali och Busanello är det ultimata tecknet på att vi ska komma runt och komma förbi och spela in den till en anfallare centralt där de liksom gång på gång kombinerar sig förbi högerkanten, tycker jag också gör det bra. På något sätt känns det som en tidsfråga innan Cisse får en assist på kontot, för att han är ju också en spelare det har raljerats lite om, men han har ju otroligt bra tryck och driv på att komma runt på kanterna och kombinera med den ytan och skapa sig de ytorna. Så jag tycker att den utvecklingen i MFF är väldigt intressant. Och där är ju, det är ju härligt att man kan liksom komma in så pass centralt i boxen och kanske inte bara bli inläggsspel som någon kan klaga på att 500 miljoner bara inlägg och så vidare. Utan nu kan vi komma in med låga inspel, cutbacks och hela balletten. Så, fan, cutbacks ska man inte säga. Det är sånt modernt fotbollsord.
Det är sånt ord som vi ska slänga in i din låda som du inte gillar.
Ja, verkligen. Nanasi var bara i pocketrollen idag, känner jag.
Jag vill ha lök på min pocket.
Nej, men de inspelen vi gör som Busanello framförallt har, tycker jag har varit riktigt bra på. Han får väl ha någon skola med Cisse så det blir lite bättre. De här man verkligen kommer in och skär in den snett bakåt, stenhårt. Det är den klassiska. Fotbollstränaren i P15, P13 sa det att du behöver inte göra något. Skjut in den stenhårt och du kommer att bli mål, för att antingen så styr din lagkamrat in den eller så styr motståndaren in den. Jag vill längta bara på att han självmål kommer tillbaka och börjar
leverera för Kalmar FF, eller?
Ja, han får leverera för oss också.
Nej, men jag tycker de har poäng, och sen så när de nämner Busanello, alltså det, för det fina är, där är bara en sak som, för jag hade helst stått på läktaren idag och bara myst med alla tillresta MFF-are såklart, och viftat fanor och halsdukar och hatat alla och fortsatt ösa sång liksom. Så det är så här, ingenting annat. Ni får inte misstro mig här nu. Men en sak som är så jävla fin, det är när man ligger där i sängen och har nätat Lilleman, slår på sändningen och så kommer Busanello och pratar portugisiska med Anders Andersson. Och man märker liksom, alltså för man har ju bara sett honom på plan. Jag har inte hört en intervju, jag har inte sett honom i något annat sammanhang. Hur liksom otroligt lugn person det bara är. Alltså portugisiska, jag ska inte försöka härma, men det här, alltså, som ändå känns som ett ganska liksom så här, det känns ändå som ett ganska livligt liksom brasiliano, wow. Alltså vet så här, men han liksom han bara drog ner på det. Alltså jag vet inte om det var för Anders som skulle förstå, eller han var så jävla lugn. Alltså så kolla på det om ni har chansen liksom, så är sändningen i efterhand eller något. För jag gillade det, alltså, för han känns som en väldigt energisk spelare och mycket passion när han spelar. Jag blev väldigt arg över att missat, alltså, inkast, domar pekar fel håll och alltså så temperamentsfull, men ändå liksom ganska lugn, förutom då Göteborgsmatchen där det vi diskuterade då, att han tog gult efter 3 minuter
liksom. Skandal, det är gula. Jag är fortfarande arg för det.
Men titta på det, men inte sett det. För det, var, det är en sån grej som jag kan gilla när man då är jävligt nervös inför. Men så får man den liksom, shit vad han är lite cool. Alltså, ja, jag gillade det. Så att det, är en, det tar jag med mig från tv-upplevelsen. Annars, har du något annat läktarmässigt, Gustav, som du...
Nej, men det kan man väl bara ta lite snabbt att det är ju den årliga återkommande diskussionen om vilka lag som har bäst bortafölj hit och dit. Och jag ska inte ge mig allt för långt in i den, för jag tycker det är så jävla meningslöst. Jag kan bara lyfta till hatten dock efter att ha sett den här omgången och vissa andra bortaföljen. Lyfta på hatten för MFF som ändå säljer slut på bortasessionen. Det är ett par på sittplats också. Ja, det var ganska många såman under någon av de lite mer aktiva ramsorna. Så att det är väl bara att lyfta på hatten för liksom de som reser på matcherna. Att det är kanske inte alltid lika enkelt för folk att åka iväg. Varberg är inte skitlångt, men det tar alltid emot ändå att sätta sig i bilen vid 16:30 och köra upp. Och ändå lyckas vi få 800-900 platser.
Fler där. Tror jag. Jag tror det var på ett 1200 alltså.
Ja, ja. Ännu bättre. Och så här. Det är ju bara att se till att hålla den biten. Sen är det väl alltid ja. Nej, det är bara hatt av.
Ja, men det är det. Och det är framförallt avundas man ju de som är på plats vid såna här tillfällen liksom. Det är bara som du säger, lyfta på hatten för ni ska ha den. Alla ni som kanske hör det här i bilen hem eller imorgon bitti efter resan när ni är på väg till jobb eller vad fan det kan vara. Att MFF bör man ju faktiskt uppleva på plats. Och det kan vi ju säga, Gustav, för det har vi gjort x antal gånger båda två. Liksom. Och vi förstår att folks liv ändras och att man inte alltid kan åka på allt. Men se till att komma iväg på någonting. Liksom. Jag vet att du ska upp till Halmstad. Jag funderar fortfarande på hur jag ska lösa det, om jag kan lösa det. Men Halmstad bör vi kunna ordna. Sen kommer det Värnamo. Det är inte heller superduper långt.
Elfsborg däremellan.
Och sen är det Elfsborg däremellan. Och sen har vi lite goa hemmamatcher som AIK och Häcken. Så missar jag väl någonting här nu. Men det är liksom ganska fina resor rent avståndsmässigt. Jag tror de flesta ligger väl också på lördag, söndag. Med bra avsparkstider. Så att det är bara att mobilisera, som du säger, och fylla varje bortsektion nu framöver här. Glöm nu inte bort att swisha till MT96 och till Supras Malmö som ska ha all cred för det de gör. Det här sjuka tifot, det diskuterade vi ju faktiskt sist. Jag vet inte om det...
Bränningen?
Ja, men både bränningen men också Christer-tifot.
Ja. Det är värt att hylla igen.
Det är det ju. Och det är inte bara ni ska tänka att ni ska inte swisha bara när det har varit feta tifon. Det är ofta då man kommer ihåg det och man påminner sig själv om det. Men som vi har sagt tidigare, vi pushar för det igen, att lägga in MT96 och flera kanske Supras nummer på era swish som favoriter. Så är det lätt att bara komma ihåg, just det, lönen har kommit idag, klicka MT96 och sen så liksom valfri summa utifrån vad du tjänar och vad du har råd att lägga, såklart. För det är ändå bråda tider, tuffa tider fortfarande när en paprika kostar 200 kronor kilot eller vad fan det var häromdagen. Bizarra priser. Men du, innan vi rundar, för nu är vi lite off record och så här, va? Eller hur? Vi har inget mer seriöst.
Matchen är ju klar.
Inget mer viktigt och så. Jag tänker att vi pratar inte upp AIK och någonting egentligen för att alla vet vad det innebär. Det är liksom bara full patte och Stockholms Bordblad 2023 version 1 av de tre liksom. Nej, version 2. Stockholms Bordblad 1 har vi redan gjort.
Mm.
Med Bayern där. Så tar vi AIK som huvudrätt nu och sen så tuggar vi oss Djurgården hemma som en liten dessert. Spottar ut den här, vad heter det? Körsbärs, kärnan när BP kommer. Men jag får avsluta med en liten, jag vet inte ens om den är rolig, men jag skickade ju med dig innan att du, att jag träffade någon, eller sprang på någon och hälsade faktiskt också på den här personen när jag stod i kön för TBE-vaccination. Ta det allihopa så att ni slipper få allvarliga sjukdomar. Men i alla fall en MFF-spelare som stod i kön till den här fästingbussen. Och det var en rätt gedigen kö, Gustav. Men han stod snällt kvar och väntade på sin spruta. Och du har ju fått lite betänketid, så jag tror att du kommer kunna gissa vem det var som tog den här TB-sprutan. Bara då, typ en kvart innan mig.
Ja, men det har ju pratats om... det har pratats om...
Stort samtalsämne detta i Skåne.
Nej, men vi snackar ju lite och försöker fiska lite ledtrådar, för att man kan ju sitta och slänga sig namn hur som helst. Men man tänker ju att det är en ansvarsfull person. Så jag tänker ju någonstans att det står mellan Moisander, Jonas Knudsen och Anton Tinnerholm. Och någonstans landar ju Anton Tinnerholm som den ansvarsfulla som har flyttat hem från USA, som nu ska ut och ställa sig på Brokinds slätter. Kanske de har.
Kanske.
Tänker jag rätt då?
Nej, det gör du faktiskt inte, men du nämner ju ändå den rätte, och det är ju den finske ansvarsfulla mittbacksjätten Niklas Moisander som snällt stod kvar i den här vidriga kön som tog oss uppåt en timme. Jag hoppas fan inte han stod där lika länge, lite ovärdigt. Alltså inte för att MFF-spelare ska ha gräddfil någonstans, men ovärdigt där. Fästingbussen i Bjärred utanför Coop, lilla Coop mitt i byn där. Massa folk runt omkring, men han kunde stå kvar. Det var bara jag med min MFF tracktop som kanske var den han såg sen, för han nickade lite och sa hej hej när han gick förbi. Så att det var ändå lite fint ögonblick där när man hade en kvart kvar och han hade sagt hej. Då var man lite så, vi vinner nog idag. Så att, nej, kul att se att Niklas Moisander är ansvarsfull och att...
Kul att se att han kör som en vanlig dödlig.
Men för det är det jag tänker, eller hur? Alltså det var nu därför jag tyckte det var lite kul att ta så här i slutet av inspelningen och lite off-cam. Off-cam är det ju inte. Ja, off-cam är det ju alltid.
Allt vi gör den här podden är off-cam, och det ska ni vara jävligt glada för.
Off-mic skulle jag säga. Men, som du sa, för de hade väl bara kunnat ta dit en läkare med sprutor till en träning eller efter en träning och säga vilka vill ha. Alltså det gör man ju med andra vaccin på andra arbetsplatser ju.
Apropå det vi pratade om, vad blir det, 2 veckor sedan nu, att MFF kanske ska ha någon så här admin-ansvarig som hjälper folk hålla koll på när deras körkort måste förnyas eller deras
burn
pass måste förnyas eller något sånt, så är det väl en typisk sån att, ska ni ut och rulla i ängarna så har vi...
ja, precis. Ni som bor i Bjärred, Moisander, Jansson, ni får ta... Nej, men så det var lite ansvar, samhällsnytt, lite bionytt från Bjärred. Jag blev glad som han cyklade hem sen, vet du. Bjärred är så jävla litet så att man kan ta sig över på cykel. Fina Moisander som snart är tillbaka.
Han ska ju snart ut på gräset igen. Ja,
alla andra spelare har redan tagit det. Han har bara varit inne i gymmet på den plastmattan.
Ja, nu rundar vi om. Nu vaccin...
Ska vi säga så? Ta er TB-vaccin.
Ta er TB-vaccin.
Ta er till stadion på söndag. Med eller utan biljett. och sen så kör vi över Gnaget på 8:e raka helt enkelt. Det är det vi siktar på.
Ja, det är väl en ganska rimlig målsättning.
7:e.
7:e raka.
Jag börjar bli trött nu. 7:e raka, och det är torsdag idag, va?
Ja.
Ja, men det är bra. Så. Tack för att ni har lyssnat. Ha det gott.
Hej.
Hej.